Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Nehemja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
Förra programmet avslutades med folket som arbetade på muren med murslev i ena handen och med svärdet i den andra. Och vid sidan stod basunblåsaren, redo att slå larm när fiender närmade sig. Men när de som byggde på muren var slitna och arbetet började kännas tungt och hopplöst och problem på problem dök upp, då stod Nehemja fram och lyfte deras blickar mot Gud. Tänk på Herren, sa Nehemja. Är Gud för oss, vem kan då vara emot? Och så fick man åter rätt perspektiv på kampen. Nehemja insåg att de som arbetade på muren var långt spridda från varann. Vi kan tillhöra olika församlingar, men avståndet mellan de olika arbetslagen må inte bli för stor. Och det blir det inte om vi inrättar oss efter Guds ord. Bön och arbete för arbetarna på muren närmare varandra. Och innan vi vandrar genom kapitel 5 i Nehemja bok ska vi ta en liten tillbakablick. Judarna hade under träldomen i Egypten sänt sina nödrop till Gud, och han hade hört deras rop och fört dem ut. Men de vände fort Gud ryggen, och när Herrens dom drabbade dem så blev de bortförda till Babylon i fångenskap. Och nu har de just återvänt från fångenskapen i Babel. I Jerusalem hade man samlats om uppgiften att återuppbygga Jerusalems murar. Fiendens planer hade blivit avslöjade. Man hade på nytt vänt sina ansikten mot Gud, och de tappra arbetarna hade alla återvänt till arbetet på muren. Men nu höll de på att hamna i en ny träldom. De höll på att bli trälar under kapitalet, och därmed kom nu fiendens angrepp inifrån, vilket är ett av Satans effektivaste vapen. Under den tid när den så kallade järnridån delade Europa fick jag på mycket nära håll se att förföljelse inte kunde stoppa Guds församling. Därför insåg Satan att det var mycket effektivare att arbeta från insidan muren. Vi såg i förra kapitlet hur Satan angrep judarna med missmod när de var trötta och slitna. Och nu går han ett steg längre och förorsakar en inre konflikt. Vi läser i Nehemja kapitel 5, vers 1 till och med 4. Och folkets män med sina hustrur höjde ett kraftigt rop mot sina judiska bröder. Några sade: vi med våra söner och döttrar är många. Låt oss få säd så att vi har att äta och kan bli vid liv. Och några sade: våra åkrar, vingårdar och hus måste vi pantsätta. Låt oss få säd till att stilla vår hunger. Och andra sade: vi har blivit tvungna att låna pengar på våra åkrar och vingårdar till skatten åt kungen. Människan är sig lik. Efter syndafallet har vi varit egoister, och om det är på Nehemja tid eller i dataåldern så är det precis detsamma. Faktum är att vi multiplicerar problemen med hjälp av vår enorma teknik. Inför Gud är alla lika. Inför mammon är skillnaden oändlig. Det var ju de fattigaste och eländigaste som hade återvänt till Jerusalem. Men det var inte det som var problemet. Problemet var att när de arbetade på muren så kunde de inte tjäna pengar. Ja, inte ens få råd med det de behövde för att försörja familjen. Och så sålde de sina egendomar. Men de egendomslösa hade ju inga egendomar att sälja. Och det värsta av allt var att det var deras judiska bröder, högt ansedda män och föreståndare, som utnyttjade sin ställning till att bli rikare på de fattigas bekostnad. Och så når deras skrik till lekmannen Nehemja. Och det är tydligt att det uppgör vi nu ska läsa om i Nehemja kapitel 5, det måste ha skett medan man arbetade på muren. Och vi ska vara klara över att folket som här klagar ut sin nöd, det var inte ett folk som var bortskämt eller vana vid lätta dagar med medgång och solsken. Utan det var ett hårt prövat folk. Och jag citerar ifrån Saltaren 137, de fyra första verserna. Vid Babels floder, där satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som där var hängde vi upp våra harpor. Ty det som höll oss fångna bad oss där att sjunga, och våra plågare bad oss vara glada. Sjung för oss en av Sions sånger. Hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång i främmande land? När dessa prövade och härdade människor nu ropar ut sin nöd, så är det en fruktansvärd desperation som möter oss här. De har offrat allt och nu gäller det deras liv. Nödropet, ja, det riktar sig till de judiska bröder som hade det gott ekonomiskt. Och den första gruppen som klagar, det är de egendomslösa. De hade ju haft det nog så bekymmersamt tidigare med att skaffa sig det de behövde till livets uppehälle. Och när man nu dessutom skulle arbeta på muren från tidig morgon till sena kvällen, så blev det varken tid eller krafter till att skaffa föda åt sig själv och familjen. Men ändå deltog man i det gemensamma återuppbyggnadsarbetet. Den andra gruppen, de hade egendom. Men genom de rikas utnyttjande så tvingades de att pantsätta sin egendom för att familjen skulle få mat när de själva arbetade på muren. Men nu hade de inget mer att pantsätta och därför inget att äta, trots att de arbetar så hårt. Den tredje gruppen, de stod i stor skuld därför att de inte klarade att betala skatten till kungen. De stod i skuld och på grund av lånen så tillhörde marken och vingårdarna ju i verkligheten långivarna, det vill säga de rika. De krävde hög ränta och avbetalning på lånen, och så gick skördarna med till räntor och avbetalningar. Och eftersom man arbetade hela dagen vid muren så hade man ju ingen möjlighet att skaffa sig föda. Och det hela, det slutade i en djup och en stor tragedi. Och så ser man ingen annan utväg än att sälja sina söner och döttrar som trälar, för att kunna bärga livet ännu en liten tid. Det ovärdiga i allt det här uttrycks i vers 5. Nu är ju våra kroppar lika goda som våra bröders kroppar och våra barn lika goda som deras barn. Men ändå måste vi ge våra söner och döttrar i träldom. Ja, några av våra döttrar har redan blivit givna i träldom, utan att vi förmår göra något åt det, eftersom våra åkrar och vingårdar är i andras händer. Det är som om de nödställda ville ropa ut och säga: vi arbetar här på muren under sken av att det är för Gud som vi gemensamt arbetar. Men vad hjälper det med en hög mur när bakom fasaden många av bröderna behärskas av mammon, av penningbegär och driver ocker på oss? Vad hjälper det att återuppbygga Guds hus och Jerusalems mur, samtidigt som folket går under i social nöd och orättvisa? Guds namn blir ju bara vanärat. Ja, allt återuppbyggnadsarbetet blir då bara ett fasadarbete. En tjock mur av sten kan vara ett gott skydd mot yttre fiender, men Gud ser genom den tjockaste mur, och det är trots allt hans mur vi bygger, eller är det inte det? De yttre fiender hade inte lyckats stoppa återuppbyggnaden så länge som den inre kärleken och gemenskapen fungerade. Men nu är konflikten ett faktum. Nu regnar det inte bara på bilens tak, men nu börjar det att droppa in även i bensintanken, och då är det verkligen kris. Och det var pengarna som var källan till problemet. I första Timoteusbrevet 6:10 står det: ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Problemet bland alla de fattiga judarna i Jerusalem hade dag för dag växt. Men Nehemja hade varit så upptagen att han hade inte sett vad som föregick. Men när han nu får veta så blir han inte bara irriterad, han blir mycket vred. Vi läser Nehemja 5, vers 6-8. När jag nu hörde deras rop och hörde deras ord blev jag mycket vred, och sedan jag hade rådgjort med mig själv förebrådde jag de högt ansedda männen och föreståndarna och sade till dem: det är ocker ni bedriver mot varandra. Därefter kallade jag samman en stor folksamling mot dem, och jag sade till dem: vi har efter förmåga friköpt våra judiska bröder som var sålda åt hedningarna. Ska nu ni sälja era bröder? Ska de behöva sälja sig åt oss? Då teg de och hade ingenting att svara. Det är ocker ni bedriver. Ja, klarare än så kan det knappast sägas. Nehemja ställer det förnäma och ledande till svars. Men inför den myndige Nehemja hade de ingenting att svara. Och det säger oss att de egentligen visste att det var fel det de gjorde. Genom väckelseprästen Esra hade folket fått höra Guds ord. Och nu står Nehemja fram och säger: det är gott och väl att vi alla vill värna om det sanna och äkta, och att vi är så villiga att bygga Jerusalems mur och även vara väktare på muren. Men det hjälper inte om vi lever som hedningarna när det gäller förvaltningen av jordiska tillgångar, gods och guld. Nehemja visste så väl var felet låg och vad som borde göras. Men han var också fullt klar över att återuppbyggnaden kunde endast genomföras om samvetena blev väckta och synderna bekända. Nehemja inbjuder inte till dialog. Det är ju eljest närmast ett modeord idag. Men Nehemja proklamerar sanningen. Det är ocker ni bedriver. Vad ni gör är inte rätt. Och vi läser vers 9. Och jag sade, vad ni gör är inte rätt. Ni borde ju vandra i vår Guds fruktan, så att våra fiender, hedningarna, inte fick orsak att smäda oss. På samma sätt borde vi reagera inför all orätt i församlingen. Vare sig det sker på det ena eller andra planet i livet. För man kan ha det yttre skenet, man kan värna om murarna, men ändå i hemlighet tjäna mammon i sitt hjärta. Och Nehemja startade inte en kamouflageaktion. Nej, han lyfte fram synden i ljuset. Det är inte rätt det ni gör. Och det är uppenbart att dessa förnäma ockrare förstod att Nehemja hade Guds ord på sin sida, för de teg och hade ingenting att svara. I Salomos ordspråk kapitel 14 vers 31 står det: den som förtrycker den arme smädar hans skapare, men den som förbarmar sig över det fattiga, han ärar honom. Alla försök att inför våra medmänniskor vinna fördelar eller makt eller ära eller ekonomisk vinning, det är mammon. När det i Lukas kapitel 6 och vers 24 talas om den ohederliga mammon, så talar det inte om pengarna i sig själva, men om vårt förhållande till pengarna. Vi är förvaltare av alla våra materiella tillgångar. Som troende äger vi ingenting, men är ansvariga inför Gud hur vi använder vår tid, våra krafter och vår egendom. Och det vilar ett stort ansvar över alla kristna organisationer som samlar in pengar. Att inte administrationen slukar det mesta. Och så bara en liten procent kanske går till själva projektet. Nehemja har i klartext sagt, det är ocker ni bedriver. Men Nehemja, han är inte bara en teologisk föredragshållare. Först talar han och sedan handlar han, vers 10 och 11. Också jag och mina bröder och mina tjänare har pengar och säd att fodra av dem. Låt oss nu avstå från vår fodran. Återlämna redan idag till dem deras åkrar, vingårdar, olivplanteringar och hus, och efterskänk den ränta på pengarna, på säden, på vinet och oljan som ni har att fodra av dem. Låt oss nu avstå från vår fodran. Nehemjas budskap är mer än ord. Det är en vind ifrån evighetens värld. Orden vibrerar av helig glöd och av sanningens eviga kraft. Och orden understryks kraftigt av hans osjälviska exempel. Sådan verksamhet bär alltid frukt. Vers 12. Det svarade, vi vill återlämna det och inte utkräva något av dem. Vi vill göra som du har sagt. Och sedan jag hade tillkallat prästerna tog jag en ed av dem att det skulle göra så. Ja, ögonblickets ja är inte nog. Därför tillkallar Nehemja prästerna som offentliga vittnen till löftet de gav. Nehemja vill därmed göra löftet bindande. Nehemja är härligt praktisk. Den som har hjärtat i himlen har som regel båda fötterna på jorden. Och vi läser i Nehemja 5, vers 13. Dessutom skakade jag framstycket på min mantel och sade, var och en som inte håller detta sitt ord, honom må Gud så skaka bort från hans hus och hans gods. Ja, han må bli så utskakad och tom på allt. Och hela församlingen sade amen och lovade Herren. Därefter gjorde folket så som det var sagt. Det pietistiska kravet om social rättfärdighet och så den stränga äktenskapsmoralen var nog inte så populär bland de förvärldsligade aristokraterna. Men nu skilde Jerusalems mur alla dessa från deras likasinnade som bodde runt omkring, och de måste välja, innanför eller utanför Guds stad. Alla förstår bilden. De vet vad Nehemja förkunnar för dem. Han skakar sin mantel, det vill säga, liksom ingenting stannar kvar i manteln, så stannar ingen Guds gåva eller välsignelse kvar hos den som inte vill lyda Herrens ord. Och vi läser vers 14 och 15. Vidare är att nämna att från den dag då jag förordnades att vara ståthållare över dem i Juda land, alltså från Artasastas 20:e regeringsår ända till hans 32:a, 12 hela år, åt varken jag eller mina bröder av ståthållarskapets förplägnad. De förra ståthållarna, de som hade varit före mig, hade betungat folket och tagit av dem mat och vin till ett värde av mer än 40 siklar silver, och även deras tjänare hade gått hårt till väga mot folket. Men så gjorde inte jag, ty jag fruktade Gud. De förra ståthållarna hade betungat folket. Även ståthållarnas tjänare hade gått hårt till väga mot folket. Men det gjorde inte Nehemja. Och vad var orsaken till att han inte utnyttjade sin position till egen vinning? Jo, säger han, jag fruktade Gud. Nehemja levde och vandrade så att folket, fattiga såväl som rika, kunde inte annat än höra på honom. Så också den sociala reformen har sina rötter i äkta gudsfruktan. Och denna sociala reform, den var helt avgörande för den stora och den viktiga återuppbyggnaden. Nehemja var en underbar Herrens tjänare. Han hade en brinnande kärlek till Gud och till sitt folk. Och det hör ju gärna ihop det. Efter det sociala uppgöret fortsätter Nehemja att arbeta på muren. Han köpte sig ingen åkermark för sin egen del, vilket ju kunde ha varit en stor frestelse för en man vars hela hjärta verkligen hörde hemma i Jerusalem. Nehemja vandrade i stillhet inför Herren. Och hans liv och hans vandring kan karakteriseras med orden: då bad jag en bön till himmelens Gud. Och det var inte den mänskliga nöden som drev honom, men Guds fruktan, kärleken till Gud och hans bud. Och det får alltid konsekvenser, också på det sociala planet. Men målet för allt som skedde, det var att på Guds befallning återuppbygga Jerusalems murar. I Salomos ordspråk kapitel 1 och vers 23 står det: vänd om och ge akt på min tillrättavisning. Se, då ska jag låta min ande flöda för er. Jag ska låta er höra mina ord. I en annan översättning så står det: jag ska låta er förnimma mina ord. Förnimma, det vill säga, det ska bli mer än teori. Vänd om. Ge akt på min tillrättavisning. Då ska jag låta min ande flöda över er. Jag ska låta er förnimma mina ord. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se på falsk vänskap. Till dess så mediterar vi över minnesordet ifrån Salomos ordspråk 1:23. Vänd om. Ge akt på min tillrättavisning. Då ska jag låta min ande flöda över er. Jag ska låta er höra mina ord. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Ge akt på hans tillrättavisning så att hans ande får flöda över ditt liv. Gud är god.